Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code program.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Vad står det om dig på Wikipedia?
Oj, det står att jag är barnskådespelare, tror jag kanske. Och att jag... och så är det någon konstig bild, vet jag.
Från 2013?
Ja, exakt. Mm. En gammal bild från 2013. Från en väldigt bra tv-serie dock, tror jag, som heter Dubbelliv. Som var barn-ungdomsdrama som jag gjorde, som var väldigt kul. Nej, men sen är det väl så där. Nej, jag tror att den är ganska kort. Alltså, jag tror att det är ganska, inte är så mycket av det när jag har sett det.
Okej. Okay. Ja. Borde den vara längre?
Ja, tycker jag. Ja, nej, men, nej. Alltså, det är väl lite, alltså, det är väl det viktigaste då, där, och lite så där vad man har gjort för produktionen. Liksom.
Är det ni som är köksmästare i Backe?
Du är 20 minuter sen.
Jag ber om ursäkt, köksmästaren. Karl Svensson.
Även om det såg ut som och var ett genombrott hade Charlie Gustafsson jobbat i dryga 15 år när han fick en av huvudrollerna i det som skulle bli de senaste årens allra största svenska tv-drama Vår tid är nu, vars fjärde och sista säsong nyligen sändes.
Ja, jag har egentligen redan fått ett körschema av Ros, men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom det.
Får jag säga en sak först?
Absolut.
Om du inte vill ha någon kontakt med mig så får jag hålla dig borta från restaurangen.
Ja.
Det här är min arbetsplats.
Mm. Och jag förstår det och jag respekterar det.
Med tanke på att Charlie Gustafsson snart fyller 29 betyder alltså att han jobbat sedan barnsben. Han upptäcktes på en lekplats av legendariska rollsättaren Maggie Widstrand och har trots sin ålder redan hunnit vara med i ett 10-tal tv-serier och lika många filmer. Idag lever han tillsammans med Amy Vervet 222 Desismont som numera är manusförfattare och skådespelare och som om en stund ska refereras till som Amy kort och gott. Hur de hjälper varandra i jobbet, att spela mot Nikolaj Koster Waldau från Game of Thrones och oväntat mycket snack om baguette. Det kan du vänta dig i Värvet avsnitt 453 med Charlie Gustafsson.
Vad av det du har gjort är du mest nöjd med?
Nej, men det är så, alltså det måste ju vara Vår tid nu som jag hade ju inte gjort någonting så pass stort och någonting med en sån pass stor roll och så få göra den karaktären så pass länge. Så det måste ju nog ändå vara det jag är mest liksom stolt över, för att det är så stort och mycket. Men det finns massa, mycket fina grejer också där, som jag pratar om i, framförallt kanske när jag ser en dubbelliv som inte jättestor roll. Jag har gjort väldigt mycket små roller, men i väldigt fina grejer. Så att det är mycket som jag tycker är väldigt bra själv.
Ja, men det är ju roligt det där att, för som jag har förstått det så är ju, det går liksom inte en remake i USA, utan det är er serie som går där, fast
ja, precis.
Dubbad då får man anta.
Nej, men den, jag tror att den som går liksom på någon sorts streamingtjänst där nu är liksom textad. Mm. Tror jag. Däremot vet jag att den har dubbat en massa andra länder. Jag fick ju tyska jag, hörde jag sig.
Ja, just det.
I veckan, eller för ett tag sedan. Det var väldigt roligt.
Mm. Något äldre än du?
Ja, han är något äldre än mig. Men han är ju liksom, han gör ju alltid mig.
Ja.
Det är jätte, och han har gjort mig liksom sedan jag var liten. Så det var, han hade ju så här... Och gud vad kul, nu fick jag 4 säsonger av någonting. Han bara, det här var jätteroligt att göra.
Mm.
Det är skoj.
Ja, fan vad mysigt. Det där förstår man ju inte liksom när man kommer från ett litet land som inte textar. Mm. Men vilken stor industri och liksom vilka stjärnor de är som är liksom som en Stellan Skarsgård i Spanien. Jag såg en bild på Stellan igår från 1983. Jag tyckte att han var otroligt snygg. Det var kanske därför han var topp av mig.
Han är ju väldigt, väldigt vacker.
Ja, det får man säga,
ja,
eller hur?
Det tycker jag.
Vad gör du just nu? Vad har du på ditt bord?
Just nu är jag en tv-serie som, jag får inte säga så mycket mer än så, tyvärr. Fick vi ett liksom ilsket mejl häromdagen om att så här, inte ut på sociala medier och sådär. Och så spelade jag teater faktiskt under hela pandemin i höstas. Men sen så la vi ner och sen så började göra det nu i... Det har ju också så här, vi har kastat om, det har varit jätte... Mm. Men då har vi äntligen börjat komma igång och filma varje vecka. Det känns väldigt skönt.
Ja, vadå? Ni filmar den på teatern och lägger...
Nej, det här är ingenting med teatern. Förlåt. Okay. Nu hoppade jag lite snabbt till serien som jag gör just nu.
Mm. Jag fattar. Kan du säga något om vilka som är med, förutom du?
Jag tror inte jag får göra
det. Okay. Nej, jag fattar.
Det är helt värdelöst att prata om.
Produktionsbolag?
Ja, det kan jag säga. Ja. Det måste jag kunna säga. FLX är det som jag
okay.
Ja, det är måste vara snäll. Okej.
Okay. Mm. Ja, jag fattar. Men hur har det gått att spela teater under pandemi? Liksom?
Men det är såklart märkligt. Men framförallt så var vi var på Playhouse och det är en ganska liten teater. Väldigt intim och liksom så. Så därför så funkade det, tyckte jag. Alltså för att det var, vi hade 50 i publiken, den tar 206. Så att, och ganska, alltså utspridda såklart, men lite framskjutna liksom i salongen. Och sen var det en så jävla fin pjäs. Man tyckte ju bara att det var helt toppen att få stå på scen varje kväll.
Ja, vad roligt.
Och att ens få göra det var ju väldigt, alltså det var ju väldigt märkligt men härligt.
Men, och du har spelat med Katrin Sundberg?
Ja, precis. Det var ju på Playhouse. Ja. På Tårtljus heter den.
Jaha, det var inte den som har gått nu?
Det var precis. Det är den som vi gjorde i höstas. Och som ska, men det får vi väl se. Men den ska fortsätta nu till våren. De håller faktiskt på att repa in, men... Det krockade lite med den här tv-serien, så att då har min kompis Anton Lundqvist tagit över min roll.
Ah, okay.
Så att tanken är att de ska fortsätta spela i år, men vi får se.
Ja, jag fattar. Mm. Du har ju varit med, nu nämnde jag Katrin Sundberg, du har ju varit med i hennes podcast. Mm. Jag visste inte att hon hade den, det var ju jättemysig. Där framgår ju hur otroligt härlig hon tycker du är som person.
Ja, ja.
Jag har aldrig träffat en människa som är så älskvärd. Alltså du, jo, listen to me now. Du är, alltså du har ett sätt som gör att man blir tokig i dig.
Och man får ju ett extremt gott intryck av dig. Men det känns ju på ett sätt lite ovanligt att någon är så trevlig som du. Var kommer det ifrån? Alltså,
det var väldigt...
Är du bara väldigt väl uppfostrad?
Ja, men jag tror att det är mycket det. Jag tror att det är mycket att liksom, om man ska göra det ganska enkelt, så är det väldigt mycket att framförallt mamma lärde mig väl att så här, man är artig, man är... Men sen, jag tänkte på det också så här, efter jag hade varit där hos Katrin och liksom den här grejen och hennes enorma hyllning. Att, jag har ju varit en riktig jävla skitunge också. Det är ju hemskt när jag var 17-18 och liksom kunde ju... när jag var liten, riktigt liten, så var jag nog ganska blyg, snäll, liksom bra person. Men sen tror jag att jag var rätt odräglig, liksom 17 till 22 i alla fall.
Oj, okay.
Jo, men jag tror faktiskt att, eller kanske inte 22 riktigt, men just i de, ja, med gymnasiet, jag liksom, eller många fina egenskaper också, men också så här rätt självupptagen och ganska, ja, lite så. Så att man har inte alltid varit, jag tror att det är liksom mer, sen tror jag att jag har jobbat hela vägen runt och kanske har blivit en lite bättre människa nu.
Ja. För det första så är det väl rimligt att man är lite odräglig i tonåren. Någonstans.
Men jag tänker ju att det är så, ja.
Men vad var det som ställde till det för dig då? Vet du varför du blev odräglig?
Men jag tror lite, jag vet inte, jag tror att jag var lite sådär... Men dels så var det något, det bottnar väl säkert i något så här själv, liksom tvivel och självhat, tror jag. Som då liksom, istället för att det blev deppigt, så blev det ganska liksom förhöjt. Och jag var väldigt, vad ska man säga, all over the place liksom. Och letade, ja men liksom kickar, men alltså jag är inte på med droger, men jag liksom letade liksom, hur mycket bekanta som helst hade jag. Det kommer jag ihåg att jag liksom gick hos en kurator som pratade om att så här, du är ohållbart att ha så mycket vänner. Alltså jag var inga vän, eller, alltså, men så många olika umgängeskretsar som jag alltid skulle liksom... och då kunde det bli att jag liksom försvann från en av de umgängeskretsarna. Och sen så jag liksom hoppade väldigt mycket mellan dem och så. Och ja, men det stressade väl mig, och då tror jag att jag uppfattade, eller var som en ganska väldigt flyktig person. Mm. Och var väl liksom inte, man kunde väl inte helt lita på mig, tror jag.
Okej.
Okay. Liksom. Ja.
Sa du själv ordet flyktig?
Ja, det sa jag.
Ja, bra ord.
Ja, nej, men det absolut.
Det är bra. Men och det känns det som så här, så otroligt moget att, för du gick i terapi tidigt.
Ja. På gymnasiet.
Okay.
Ja, men det var lite, det är ju nästan så här, det var typ, jag var nästan tvungen, tror jag. Alltså det var inte som så himla så där, jag måste göra det, utan det var att det var rätt mådde inte så bra liksom. Alltså det var väldigt, nej, men som sagt, det var nog inte riktigt ett moget beslut, utan det var så här, jag måste ju nog, jag tror säkert att det var någon så här, att de i skolan också var så här, han är inte här, han måste ju, vill han gå i gymnasiet, för det är ju, behöver man inte. Mm. Men då måste han ju träffa någon liksom. Och så hittade jag den här toppen. Alltså kuratorn gav mig en sån här liksom psykologelev som går, man går 10 gånger liksom. Och så är det det som är typ. Men vi hade ju helt, ja, hon kommer jag aldrig glömma faktiskt.
Ja, okej. Okay. Det kanske är för privat, men vad pratade ni om?
Nej, men allt. Man vred ju liksom in och ut på allt då, med någon sorts liksom botten i det här att jag har mitt liksom flyktiga beteende och att jag kunde må väldigt, väldigt bra, och sen så kunde jag må väldigt, väldigt dåligt. Och sen var det en sån här märklig sommar. Vi hade gjort en film, kommer jag ihåg, som heter 1000 gånger starkare. Och så här 23 kids på en skola. Och helt in i den bubblan. Och var liksom så där skitsuperhäftigt. Och sen så dog min farmor, kommer jag ihåg, under den inspelningen. Och då var det väl därefter, så var jag liksom 3 veckor försenad in i skolan. Och det är i och för sig gymnasiet, men det var liksom 2:an och man ville ju... Och då var det så där... Ja, men vilsen och ja, mådde konstigt första gången kanske.
Men den där, för det där känns också som att du hittade det så himla tidigt, riktningen. Även om du var barnskådis liksom, så uppenbarligen så var du ju inte helt säker hela vägen liksom. Men vad var det, du kanske har fått säga en miljon gånger, men vad var det som fick dig att förstå att det var det här du skulle göra?
Nej, men det, alltså mycket var ju att jag bara, det var ju att vara på inspelning. Alltså det var ju egentligen, initialt så var det inte att jag egentligen var så där, det här på någon sorts liksom själslig nivå, utan det var att jag var på en inspelning igen efter att jag hade varit barnskådis, liksom inte gjort någonting på ett tag, och sen fick vara med på en inspelning igen och gjorde en ganska liten roll, men på en liksom väldigt, väldigt, väldigt fin film. Och då blev så här tagen på allvar och så här. Och då, när man var liten, så såg man ju det, då älskade man ju allting och alla runt omkring, och det här att göra någonting kollektivt, och det är ju något magiskt tycker jag. Alltså det är ju verkligen med filminspelningar. Det säger ju väl de flesta som håller på med det. Och det var ju att få uppleva det igen som var det som blev min så här. Sen så kunde jag ju också efter det, så var jag ju så här, men varför? Man var ju tvungen att ställa sig frågan, varför vill man hålla på? För att man märkte ju att det var, här var ju ingen, jag var ju tvungen att liksom kämpa lite själv också, märkte man då. Och då var man väl tvungen att säga, varför älskar jag det förutom att jag tycker att det är kul att vara på en inspelningsplats? Och där hittade man väl alla möjliga olika anledningar. Men man vill vara med och berätta en historia. Man, ja, det är ju skit, det är jättekul att gestalta en annan människa och få och sätta sig in i en annan människas liv. Liksom.
I taket lyser stjärnorna heter den filmen. Stämmer. Som ja. Liksom, ja, fick det att vända då, på något sätt. Men, och det där tänker jag också är, alltså i film och teater som ju du har, som ju är det du har jobbat med om man ska hårdra det, så är det ju så himla mycket en lagsport. Och det passar dig, eller?
Gud ja. Absolut. Alltså, det är väl, jag tror att det är mycket i det. Jag har ju aldrig hållit på heller någonting med, det har alltid varit fotboll liksom, som har varit min grej. Eller så här utanför det som har varit det. Men verkligen, alltså det tror jag. Jag tycker väldigt mycket om det kollektiva. Liksom. Så verkligen, det är nog ganska bra analys.
Laget för jaget.
Ja, jag tror att jag är lite sån.
Ja. Ja, och där är det ju fint då att vara en trevlig person.
Ja.
Ja. Ja. Ja. För jag tänkte på en grej som första gången jag jobbade med Filip och Fredrik, så sa Fredrik Wikingsson så här, när vi hade haft en jättelång förproduktion och sen så skulle vi in i studion äntligen med Breaking News. Och så sa han så här, men kom ihåg nu fan, var trevlig mot dem som jobbar med ljus och ljud, för de är svinviktiga och det kommer du ha tillbaka. Och det behövde han kanske inte ha berättat för mig. För
jag, nej, jag tänkte att du är väldigt, också.
Ja, men jag är
lite trevlig person.
Ja, men jag försöker. Samtidigt så är det ju ett väldigt bra råd, för att jag tycker att det lyser igenom när människor kanske inte tycker att alla är lika viktiga.
Jag har faktiskt fått båda råden. Jag har fått rådet att verkligen rådet att så här, se och göra det, och sen också verkligen så här, prata inte mer. Det är faktiskt helt otroligt, men det har jag fått mer än en gång.
Oh, wow.
Men för att jag kanske, alltså då har jag jobbat med regissörer som kanske tycker att jag har varit lite för mycket att man ska tillfredsställa alla hela tiden, och så ska man prata med alla och säga, men du måste också fokusera på ditt jobb som är det här. Och det har jag liksom viss förståelse för ju, att har man en lång intensiv dag så är det ju bra att spara på energin och kanske liksom vila emellan och sådär. Och kanske inte alltid, för att jag är väl väldigt sådär. Och jag älskar just att bara snacka. Alltså jag tycker det är också, ända sen också sen gymnasiet, att man liksom, jag tyckte att det roligaste på lektionen var att bara sitta och prata med alla hela tiden. Och samma sak på inspelning, så jag tycker ju ofta, pratar jag hela vägen fram tills någon ropar varsågod, och då är det in i rollen. Ja.
Fanns det någon kulturell skillnad att filma i Sverige kontra Danmark, som du ju ganska nyligen har gjort?
Ja, men lite just när vi ändå är inne på liksom just det här att man ska man prata med de som jobbar med teamet. Ska man prata med sina kollegor eller inte? Så är ju det väl ett uns mer tydlig hierarki liksom i Danmark, tyckte jag. Alltså det här är ju, jag har gjort en film där, men lite så är det ju, att det, man märkte att det fanns ett liksom speciellt system, och det var ett väldigt, men däremot jag tyckte att det fanns en större hierarki så, men jag tyckte att liksom, alltså när det var man var liksom hela tiden på liksom man var alltid där på sätt, det var som att det var uttalat att man går inte därifrån bara för att det är omrigg. Det känner man att i Sverige kunde man ju liksom, eller då gör man det för att man säger, ja men nu går jag och tar en kaffe medan de lägger om. Men där satt man liksom och fortsatte prata om scener och bara, ja ah, just, alltså så här, var, eller så var det kanske specifikt för just den här produktionen, men jag kände att det fanns en lite tydligare hierarkier, men en väldigt, ja, men man jobbade hårt liksom, eller man, ja.
Vem var det som regisserade det i Danmark?
Kristoffer Bo, okay. Bö, han har gjort den här Förhöret som ligger på Viaplay bland annat. Och så gjorde han ju en film som heter Rekonstruktion för ganska många år sedan. Men som blev väldigt, väldigt bra och väldigt omtalad.
Vad är det för film ni har gjort?
Vi har gjort en film som heter Smaken av sult, eller Hunger kommer den heta på svenska. Men nu tror jag att den tyvärr bara får dansk premiär.
Okay.
Mm. För den Sverige tog väl in två andra danska filmer där, Mads Mikkelsen. Filmerna. Mm. Men så den får nog bara dansk premiär. Men handlar om, det är faktiskt restaurangmiljö igen. Och handlar om ett par som gör allt för att få en Michelin-krog. De har haft, liksom, i familjen så har de haft en, alltså deras pappa har ägt en trestjärnig. Men nu ska de själva liksom få en. Och då, hur det splittrar och ja, det är väl mycket, mycket fokus på liksom mat och hur det är snyggt liksom sammanfogat med livet och med relationer och sådär. Och så spelar jag då, utan att spoila för mycket, men jag spelar liksom mannen i familjens, han är min mentor helt enkelt.
Okay.
Och så spelar svenska Dag Malmberg spelar hans mentor. Och så är liksom, ja. Så att jag, han är min mentor och så kommer jag in och trasslar till lite saker kan man säga.
Mm. Ja. Du är också kock där i.
Jag är kock där, ja. Men jag liksom slapp laga så mycket mat. Det var en, scen när jag satt med förkläde och hackade. Men jag var så här, när jag fick, eller när vi liksom hade haft möte om den och jag fick läsa och jag var så här, oh, herregud, nu kommer det bli bara. Jag tänkte att det bara kommer bli kockar nu. Ja. Vilket är lite alltså jag tänker att jag inte är så kockig, men uppenbarligen finns det väl kanske något där som är
typecastad.
Ja. Ja. Men ja, jag slapp laga så mycket mat, men men jag är kock.
Men du är duktig på att hacka grönsaker.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Nej, men jag tycker mitt bästa är gjorde hasselbackspotatis häromdagen. Det är ju min. Det är jag bra på att hacka.
Det är ju svårt.
Ja, men de säger det, men jag tycker inte det är så svårt.
Nej. Och tricket är att du inte får skära hela vägen igenom.
Ja.
Finns det ett, det måste finnas ett trick. Man lägger någonting vid sidan.
Nej, men det, nej, men alltså det är väl den här gamla träskeden. Man lägger en potatis i trä, det är väl en gammal, men det är ju jättekomplicerat. Ah. Egentligen så är det ju bara att man slår, istället för att liksom slå vad ska man säga, liksom där du håller på kniven. Nu visar jag, gestikulerar här, så slår du ju själva liksom typ bladet i så att det blir som, alltså längst ut på. Du ska ju inte skära helt igenom.
Nej, precis.
Så du slår istället för att som du brukar slå det, vad fan ska man säga, slutet.
Ja, knivängen brukar ta i skärbrädan.
Precis. Ägg, det är precis den slår man ner i.
Ja.
Ja, det är tricket.
Nej, vad då slå ner i? Alltså, ja, men ja, spetsen har du i skärbrädan hela tiden.
Ja, precis. Eller kan man säga, ja, precis. Det kan man. Nej, eller jag faktiskt inte, jag slår det liksom i en vinkel. Som är att, ja.
Ja, okej.
Okay.
Ja, vi får...
jag får demonstrera.
Ja, vi får lägga upp det här på något socialt medium.
Det finns säkert på YouTube också, så här hur man hackar
så gör vi snabbt. Så gör vi, för jag har ingen potatis här. Ingen skärbräda och ingen kniv. Nej. Så att, ja. Jag skriver upp det på inköpslistan.
Ja.
I Smagen av sult så filmade du mot Nikolaj Coster-Waldau. Hur var han off-cam?
Supertrevlig.
Okay.
Nej, men jättekul. Men det var ju det där också att så här, med hierarkier och sånt. Så det är ju klart att så här, han hade den största trailern. Det var liksom, man lägger, ska inte störa honom i onödan liksom, och inte krångla till saker för honom i onödan. Men också alltså, super. Men det var väl lite också så här, det honom jag tänkte på när det var så här, men är man på set, då är man där hela jag var ju liksom van, jag var ju på väg ut och bara, nej men nu går jag ju och tar en paus här nu medan de riggar om. Men då satt de kvar och liksom regissören och Nikolaj och alla de, och jag var såhär, okej, det här, det kan jag inte göra, jag måste gå tillbaka och också sitta här och jobba medan de riggar om liksom.
Mm.
Så att mycket, mycket ambitiös och mycket trevlig.
Jag fattar. Pratade ni något om Alex Schulman ni två?
Nej, Men för det hade jag missat. Ah, okay. Det var så roligt för att det var en vän som sa till mig så här, exakt den frågan som du ställer nu frågar han, så bara, pratar någonting om Alex Schulman? Och jag bara, helt missat det bråket.
Mm. Ja, det är någon slags beef. Ja. Ja, ja, hur som helst, har du sett filmen? Alltså din egen film?
Jag har sett den. Ja.
Hur blev den?
Ja, men jättefin. Det är alltid konstigt tycker jag. Just den här tycker jag verkligen är om, pratade med producenten och hon var så där, jag förstår inte, både du och Katrine som spelar huvudrollen var så här, oj, det var väldigt annorlunda. Men det tycker jag att det var. För att man kasta om också i mycket scenordning och liksom klipper om. Det är alltid märkligt för att man tycker att man liksom har, och det är vissa scener som man, när man liksom bara, det här har varit värsta grejen som är superkortad och så är det någonting jättelitet som man bara säger, aha, det blev så stort. Det fick ta så mycket plats. All right. Men lite så. Det är alltid märkligt att se. Men jag tyckte att den var väldigt fin, och hans mål lite också, Kristoffer, var också att göra en film som han hade gjort liksom så här, rekonstruktion som väldigt, väldigt smal och väldigt, vann massa priser i Cannes och sådär. Och så har han gjort grejer som är väldigt publik. Han bara, jag vill hitta någon sorts merch så att både publiken och recensenterna tycker att det här är bra. Mm. Och det tycker jag väl ändå att den är. De är ju, alltså Nikolaj och Katrine är ju jättebra i filmen. Mycket starkt skådespeleri.
Mm. Ja, vad roligt. Tror du att det blir fler jobb i Danmark?
Jo, men det hoppas jag. Det tyckte jag var väldigt kul. Jag måste ju då också slipa på danskan. Men det kan ju vara bra att ha. Det var ju lite grejer som, jag spelade en svensk kille, men det är också, det var ju vissa så här uttryck och sånt som de man vill ha på danska. Och det fick jag ju till, men jag tänker att det skulle ju kunna, det hade varit trevligt om man kunde spela både dansk och svensk. Då är det ju lite större möjligheter, ja, att jobba i Danmark.
Ja, fan, svårt språk att lära sig, en känsla av, ja, dock. Eller?
Ja, jag har ju, alltså jag tränade ju då just på de här, ett par uttryck som jag skulle göra i den här, och jag var sådär, det här är svårt, alltså att få det rätt. Och när man väl har fått det rätt, och så gick jag till Katrine som spelar hur hon, och bara, men lyssna på det här nu då. Och så, och hon, nej, det där var helt, jag var värdelöst. Jag bara, va? Jag tycker att jag får till det. Nej, så att, ja, nej, danska är svårt. Mm. Tror jag.
Men nu ska vi se. Fick du regi på danska?
Ja.
Okej. Okay. Och den förstod du?
Ja, nej men Katrine som jag hade mest att göra med liksom, henne förstod jag 100%. Och hon förstod mig 100% och det var jätte. Men jag och Kristoffer var, det var lite, det var både engelska och danska och svenska och vi, ja, vi kastade allt möjligt. Men man hittar ju ett sätt att liksom kommunicera på. Men både han och jag tror egentligen inte, för jag, det känns som att han hade en dialekt, men han hade inte det. Jag tror både han och jag pratade ganska fort. Mm. Och att då är det lite svårt att förstå varandra. Mm. Men det gick nog okej.
Okay. Mm. Ja, men fan, häftigt tycker jag. Alltså, det känns ju som att, eller, jo, men visst är väl dansk film kanske lite, alltså att den tar ut svängarna lite mer än vi i alla fall har gjort i Sverige.
Ja.
Eller vad tycker du?
Absolut. Alltså historiskt så tycker jag ju verkligen det. Och att det kan verkligen vara. Men det är just det att de har. Vi pratade mycket om det också när jag spelade in den här. Att det finns ett. Det är ju också någonting med distributionen och sånt. Också att allting får. Men och att det delas inte upp så mycket heller. Nu pratade jag ju visserligen om att just det här att han ville göra en film som både tillfredsställde liksom kritikerna och eller publiken, att han ville göra en liksom mishmash. Men det var mest, tror jag, det var nog hans egen, jag tror han egentligen inte ville tillfredsställa någon, utan det var att han själv ville ha någon så här, han bara, jag vill att folk ska förstå den här filmen, men jag vill också att de ska bli berörda, jag vill också att det ska vara liksom för det pratar mycket om att liksom just där som kanske finns i Sverige, alltså recensenter sågar, publiken går och tittar, kontra recensenter hyllar, ingen ser den. Alltså den grejen verkar inte heller riktigt helt finnas i Danmark, så som jag förstod det. Utan det är en film med en film, lite mer.
Okay.
Mm. Som är nog en ganska sund, ganska sunt. Jag tycker det känns ju som att det är nästan liksom regel på det där andra. Ja, med undantag.
Mm. Mm. Men hur tycker du liksom svensk film och tv mår?
Bra just nu skulle jag säga. Jag tyckte ikväll är det ju, eller ja, nej, nu, det här kommer ju inte komma ut då, men Guldbaggen ikväll, och jag var och tittade på Spring och i spring som jag tyckte var en dunderfilm. Jag tyckte den var så otroligt fin. Nej, men jag tycker att det känns som att det mår bra. Jag tycker att det är mycket roliga historier som får komma fram. Jag tycker att det är... men egentligen så ska man liksom rent ekonomiskt så mår den väl inte bra. I och med, och framförallt nu är det ju pandemi, men också innan pandemin så var det ju inte många som gick och såg svensk film på bio helt enkelt. Så enkelt är det väl. Men
inte det liksom en ond spiral att om man inte satsar mycket pengar så blir det heller inte så bra.
Nej.
Och då går folk inte och kollar på det.
Jo, men det är absolut så. Visst är det så. Sen så finns det ju finns en utbredd, jag vet inte hur många som har sagt till mig så här, gud vad Vår tid nu var bra för att vara en svensk serie. Mm, alltså det är liksom det är den här klassiska, titta inte på svensk film och tv. Säger så många och jag har väldigt svårt att förstå varför. Mm. Men det är väl någon bild av det, att det är liksom, ja men det där gillar inte jag och det, ja, jag vet inte varför det är så. Men visst är det så, att man måste ju satsa för att det ska gå bra.
Mm.
Men också, nej men också att man gör mycket olika. Det här är väl också så att jag tycker Danmark är bra på att göra. Att man liksom, det behövs ju olika berättelser och olika genrer och olika liksom, där är det så, det är lite snävt i Sverige tycker jag.
Men under de åren som du, typ 10 år som vuxen skådis inom citationstecken, under de här åren, vad har, liksom, hur har du utvecklats?
Hur jag har utvecklats?
Nej, hur har branschen utvecklats?
Det var en bra fråga. Inte alls. Nej, men, jo, men det har den ju såklart. Men, under mina år så har det ju varit, framförallt är det ju tv-serierna.
Mm.
Det är väl det
streamingtjänsternas
liksom intåg. Ja, streamingtjänsterna och att Sverige börjar göra tv-serier mer, alltså fler ju. Yeah.
Mm.
Nu görs det ju på en film görs det väl säkert 20 tv-serier i Sverige eller något sånt där. Så att det är väl det framförallt. Och att det har blivit en, det har väl när jag var ung, om det inte var någon sådär typ Mickey Mouse Man-serie, så var det väl att göra tv var väl inte lika coolt. Men nu är det ju det. Det är ju samma jobb på något sätt. Och man har ju nästan lika mycket, alltså minuter per dag som ska filmas, vilket då ska vara kvalitet, alltså så, på film och tv. Så att jag tycker väl att det är liksom, ja.
Just det. Ju färre minuter, desto högre budget.
Ja. Mm. Exakt. Desto mer tid på scenerna.
Nu när du gör humorserie med FLX, hur många minuter filmar ni per dag?
Alltså, jag vet inte helt, 6 minuter ungefär kanske om dagen.
Okay.
Vilket är ganska mycket mer än Vår tid nu. Men jag måste säga att jag tycker att det är inte så stressigt. Nej. Jag tycker att det måste jag ändå säga att jag tycker att det är, men allt handlar ju också om, det är ju så här, vad är det man ska göra? Och där i en serie som Vår tid nu med mycket liksom dollies, mycket, alltså stora scener med 150 statister och sånt, då tar det ju tid att rigga.
Dollys är inte får, utan det är någon slags skena som kameran åker på.
Exakt, en kamera. Det som gör att bilden åker, så att säga. Mm. Men, och det, där är det ju, då är det mycket riggtid och sånt där. Liksom, och så. Då får man ju anpassa det utifrån, men man vill ju samtidigt ha, för jag tänker att regitid är ju, alltså, och många, så många omtagningar som man behöver och sånt, är ju att det är det som sen blir kvalitet.
Mm.
Och att ge klipparna så mycket som det bara går att kunna laborera med. Liksom. Mm.
Jag hittade en intervju när du sa att du hade kollat inför Vår tid nu, hade kollat på någon Tore Wretman-film. Mm. Alltså, finns det en dokumentär om honom eller?
Ja, en tvådelad på SVT som kom liksom precis. Det var så roligt för att vi satt på, efter kollationeringen, vi hade liksom läst manus för första gången, satt på tåget ner. Då släpptes den här Kökspojken.
Okay.
Mm. Som den heter, med Tore Wretman. Och där, ja, tvådelad. Där mycket av min karaktär Kalle, men också där han är också placerad på, det är mycket som, eller så här, vi har pratat mycket om att, ja, han är baserad på Tore Wretman, alltså min karaktär Kalle då, men han är också utlagd på Peter, med, som Adam Lundgren spelar, som där är lite mer helhetsupplevelsen. Alltså Tore var ju inte bara, Tore var ju dels maten, men han var ju också, hur ska det vara att besöka en restaurang? Mm. Liksom hela den.
Krögan.
Den är mer, ja, precis, krögan Tore är mer lagd på Peter.
När du då ser Tore Wretman röra sig på film, liksom, hur går det till när du plockar liksom från honom in i dig själv?
Nej, men just med Tore, alltså Kalle är som sagt, så är ju, var ju inte han helt baserad på det.
Så det jag tog var ju inte, jag skulle ju inte göra någon Tore. Det var ingen som bad mig göra det, utan jag skulle göra en fiktiv annan, men som har en liknande. Jag tror till och med att i tredje säsongen så eller i någon av säsongerna så nämner vi ju Tore Wretman i serien. Mm. Som att så här, Tore har gjort det här på Operakällan i hur många år som helst. Så att han är ju inte, det är ju inte samma person. Men det man kunde plocka var ju snarare alltså allt runt omkring. Alltså restaurang, de här historierna om superhårda köksmästare och det superhårda slitet. Det är den här liksom enorma passionen som man måste ha för att palla. Liksom, jobba i restaurang eller liksom vara krögare och så. Det är ju inte värt det om man inte verkligen älskar det.
Men liksom. Alltså, var manuset så pass bra så att du kände så här, ja men det här limmar med en professionell kock redan, eller behövde du liksom gå in och pilla?
Nej, de hade ju hållit på med det så länge och liksom med och slipat på det och så nej, det var ingen sån. Det var ju snarare att man var ju tvungen att i då så här, när det stod så här, Kalle ska hugga av huvudet på en lax och filera den framför våra ögon, så är det så här, oj då, det här är nu, hur ska vi göra det här trovärdigt så där. Nej, men det fanns verkligen, de hade ju också tittat på den tror jag. Mm. Eller om de, ja, men de hade gjort jättemycket research på Tore och på restaurangvärlden på 40-50-talet, så det fanns ju verkligen i manus.
Använder du ordet släng?
Ja, absolut. Ja,
det måste man ju.
Ja, det är till och med så här sjukt irriterande. Jag säger så här, på nyår, man lagar mat och någon använder ordet kökshandduk. Så ja, du menar släng? Är till och med så äcklig.
Ja. Ja, jag fattar. Nu när vi ändå var inne på vår tid i nu. Alltså det var ju ett tag sedan du blev klar med det, antar jag.
Mm. Gissar... Ett år sedan ungefär. Ja, okay. Nej, lite mer. Förra hösten 2019 spelade vi in.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Alltså, hur ser du tillbaka på det projektet nu?
Nej, men med liksom största... Och nu har ju precis... Alltså, liksom, den sista säsongen har precis gått. Mm. Vilket har gjort att det var liksom som något sorts där, sista liksom, kapitel. Så att det är fortfarande ganska färskt. Men jag ser ju tillbaka på det med liksom, så mycket kärlek och så mycket... Ja, men det var ju, jag hade alltid drömt om att göra en sån här roll. Mm. Och just liksom göra epok och det här, jag älskade ju så här, ja men så kärlekshistorien, jag gett här, The Notebook och Titanic och det där, och där är det också det här med en klass, en liksom fattig man och en rik kvinna och hela den grejen. Jag tyckte att det, ja men helt, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse och som har varit otrolig och livs liksom förändrande också. Mm. Sitter här,
ja,
med dig.
Ja, det gör du.
Bara en sån sak.
Ja. Ja. Finns det aspekter av det som du är trött på att prata om?
Ja, det gör det definitivt.
Så som
med mycket liksom sexscenerna, men nu alltså det har inte varit så mycket sexscener nu på senare, men i första säsongen så var det mycket snack om det och mycket om liksom relationen med Hedda. Mm. Som spelar Nina.
Just det.
Och det blev ju lite uttråkat. Och lite där också med maten.
Mm.
Att jag så här, hur bra är du på att laga mat? Den frågan har man ju fått, ja, 300 000 gånger.
Hur bra är du?
Inte så bra. Nej, men jag har ju blivit bättre. Alltså jag har verkligen blivit bättre, och framförallt har jag fått ett större intresse och tycker att det är roligare nu. Mm. Så därför jag lagar mer mat än vad jag innan vår tid nu. Men jag är ju ingen mästerkock.
Men går du på krogen mer?
Nej, men det gjorde jag innan också. Ja. Nej, snarare tvärtom. Ja. Just för att jag tycker att det blir roligare att laga mat, så skulle jag säga att jag gör det nästan mindre.
Ja.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Det finns ju så här, när du blir intervjuad så finns det två grejer som liksom som kommer upp alltid. Mm. Och vilka är det?
Antagligen min tjej.
Mm.
Ja, Amy. Och jag tror att det är hon och vad är det med? Alltså det är två saker som du har hittat med.
Ja, nej, men det andra har vi ju redan precis avhandlat.
Ja, Hedda.
Ja, vår tid nu.
Ja, vår tid nu. Ja. Ja.
Men, och då tänker jag så här, det känns alltid som det är med lite skam från programledaren som Amy skohornas in.
Ja.
Och jag har fått för mig att du tycker att det är ganska obekvämt att prata om, men har det lite grann med skammen från programledarna eller den som intervjuar? Har det med den skammen att du liksom bär, att den smittar?
Ja, men, ja, lite grann tror jag. Jag tror att det är absolut att det är lite liksom ingången i, som oftast verkligen är, som du beskriver. Det är oftast, jag tycker också alltid det kom sist, allra sist. Mm. I en liksom, det är alltid så att det först avhandlas massa andra grejer och sen så bara, åh det här. Och så, precis som du beskriver, ja. Så är det ofta lite obekvämt. Men det finns också någonting liksom i mig att från början när vi träffades, så var det här var liksom, jag hade typ inte ens gjort Vår tid nu än. Alltså, eller jag hade inte gjort det när vi träffades. Och då blev det någon så här rubriken var ju Rederiet stjärnan. Mm. Och det var ju helt liksom, och sen så började det, och så började folk, liksom journalister och sånt, följa oss på sociala medier. Så jag hade varit väldigt liksom lagt ut hur mycket som helst och utan att tänka mig för innan liksom. Men sen så började det ju det, och i takt med att jag gjorde Vår tid nu och sådär, så började man ju liksom, började bli artiklar på det.
Mm.
Och då kunde det vara lite konstigt, och liksom, jag har liksom inte, jag kände mig inte helt, eller varken jag eller Amy tror jag kände oss bekväma med att såhär, jag vet inte, trycka ut, för det blev ju liksom så mycket såhär, deras kväll på här, och det blev så mycket såhär, och det började vi känna kanske väldigt privat.
Mm.
Och då, och därför så har jag också då blivit lite mer i intervjuer och sådär, att man är lite mer tillbakadragen. Men det, är också, men det blir också konstigt, för att det blir sådär, då blir det istället så här, hur har ni det? Bra. Och så bara, nej men ja, det är så märkligt. Jag vet inte hur man ska förhålla sig till det.
Jag antar att det är någonting ni har pratat om.
Absolut.
Finns det regler?
Nej, men det gör ju inte det.
Okej.
Okay. Alltså det är det som är, det är det att vi liksom inte... det är ju inte heller att vi, för det känns också så konstigt att säga så här, jag vill inte prata om det. Och det är också för sent nästan för att man har ju gjort det.
Mm.
Alltså, och är liksom, nu är det ju avslutet om man skulle sitta och bara, nej men jag vill inte prata om henne överhuvudtaget. Det blir jättekonstigt när man har gjort det förut. Men det var väl det att vi bestämde att så här, kanske vi skaffade väl varsitt så här privat Instagram-account och bara, där kan vi lägga ut för våra nära vänner och familj. Där kan vi lägga ut på varandra och vad vi gör och sådär. Och så håller man kanske den andra lite mer på ett annat sätt.
Ja, jag fattar.
Det var väl reglerna vi bestämde.
När ni blev ihop, nu blir det ett par frågor i alla fall här, förlåt. Mm. Men när ni blev ihop, var hon skådis då också? Eller skulle hon bli det?
Ja, alltså ja. Hon hade ju precis... hon hade gjort en film som heter Min lilla syster. Hon hade spelat in den med Sanna Lenken som också gjorde Dubbelliv, som jag pratade om den här toppen. Så jag hade jobbat med henne och då började Amy umgås med en kille som heter Joel Lytzov som också var med i Dubbelliv och som och han presenterade oss för varandra. Så att det var liksom lite via Sanna faktiskt, som kan man säga indirekt att hon gjorde den filmen som gjorde att hon började umgås med Joel och började hänga i Stockholm och sådär.
Det där är lite intressant nu när ni då gör båda, alltså när ni delar yrke. Skriver ni ihop också?
Nej.
Okay.
Ja, alltså hon skriver ju.
Okej.
Okay. Mm. Massor. Och jag...
Massa manus liksom.
Ja, eller massa. Hon har jobbat med ett som, specifikt som, hon, som snart har premiär. Funny My Heart på Viaplay kommer i april, tror jag.
Spännande.
Ja, jättekul. Det har hon jobbat med jättelänge. Nej, men vi skriver inte ihop. Men däremot så vi pratar ju om... Det är ju sådär, jag har läst hennes manus en miljon gånger och gråtit och skrattat och tyckt att det är, ja, man som man med allt, alltså sådär. Och jag sitter ju liksom när jag ska filma och vi pluggar text med henne eller hon läser emot och såhär, har du någon såhär, är det här rätt ingång på det här tycker du eller vad tycker du att den här scenen handlar om? Så det är ju väldigt, det är ju härligt.
Det låter ju superharmoniskt.
Ja.
Blir ni aldrig osam som skit?
Nej, men alltså det, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att så här, det är ju väldigt sällan man har liksom blivit så här vad tusan typ. Nej, men inte osams, men man alltså man kan ju inte tycka exakt lik om exakt allting, så att man, det har väl blivit sådär att man har dragit och då har ju det, men då har ju i och för sig det känts ganska mycket att det är så här, och jag har väl varit så här, du säger väl som det är. Du säger väl, var jag bra här eller var jag dålig? Typ. Jag tvivlar på om hon bara är snäll eller om hon... Men hon är ju superärlig, så att det är ingen fara. Men absolut, det kan ju bli lite. Men vi har det väldigt bra. Vi har också nog väldigt liksmak. Det är väldigt ofta som vi sitter och vi tycker att saker funkar. Då tycker vi det båda två. Alltså så, och filmer som... Det är väldigt sällan vi stänger av någonting. En film eller tv-serie där en av oss tyckte att det var bra.
Mm.
Det är oftast, ja, det händer ibland, men nästan alltid så är det där var toppen.
Vi ska inte fastna i Amys karriär, men kan vi bara i typ 20 sekunder prata om hur underskattad och bra Gösta var?
Ja, verkligen.
Eller hur?
Toppen.
Ja, varför, alltså, varför såg inte folk den?
Men inte folk vana vid något, alltså det är väl, den var ju verkligen så här, jag kommer ihåg att det också så här alltid var planen, att det ska vara att liksom det är livet som pågår typ. Mm. Och jag tror att det är väl det lite att man är ovan vid det. Helt ärligt, nu ska jag gå rakt ut och säga att jag tycker det var ganska dåligt marknadsfört. Jag tyckte att det var liksom, det var någon sån här buss, det var på någon buss och sen så var det inte mer med det. Jag tyckte att de var dåliga på att liksom få ut det, för jag tyckte ju att den var toppen.
Ja, men jag med.
Right up my street.
Ja. Så fin Lucas Moodysson på något sätt. Alltså hans, man vill bara vara i hans värld.
Gud ja. Ja.
Honom har inte jobbat med.
Honom har inte jobbat med.
Nej. Men det kanske kommer.
Ja, det hoppas jag. Det skulle ju vara en stor ära. Han är ju väl den vart betytt otroligt mycket för min barndom och eller mitt liv.
Ja. Mm. Ja, och Amy är ju inte här och kan försvara sig heller, ska jag säga. Men hon har varit här
för
5 år sedan. Mm. Det var fint. Du, vi pratade lite om det här med Tore Wretman och att närma sig en roll. Kan du säga någonting generellt om hur du gör när du ska in i ett manus?
Ja, fan, det är svårt. Det är så svårt. Ja. Nej, men det är dels de här. Det är ju de här klassiska frågorna. Vem, varför, vart ska jag? Hela den börjar man väl liksom. Jag gör det ganska. Många gör ju det väldigt sådär. Skriver ner och sådär. Men jag tror att jag ställer mig de frågorna läser ett manus, tar till mig karaktären. Sen tror jag att jag liksom tänker väldigt mycket. Bara på... den personen upptar väldigt mycket av min tid. Men jag lägger nog in liksom så här... Jag lägger inte ut ett block. Utan den bild, alltså han skapas väl lite mer i mitt huvud. Medan jag liksom... och sen tar jag väldigt mycket av det som tycker jag som finns i manus. Jag tycker det liksom är mitt jobb. Är att liksom se och tänka ut också lite vad de har tänkt. Mm. Som har skrivit det. Mm. Och sådär. Och sen så skapar man ju... Och sen går man... Så kanske man tittar på kökspojken. Och kanske läser... Det man kan hitta om, jag läser den här gastronomisk handbok som var Tores. Men det är ju liksom bara, den är så rolig för det är inget recept på det sättet. Det är bara hur man gör allting. Bara för att så här, jag har läst den så att jag liksom har den i ryggen och sådär. Ja men man gör liksom diverse research och hittar en doft brukar jag göra.
Okej. Okay.
Hittar en parfym som liksom passar. Karaktär.
Ah.
Det tycker jag är roligt. Mm. Men det är också lite roliga saker som kan man ju göra, tycker jag. För att det blir roligt att gå in i det också. Alltså att man, det är ju liksom roligt att skapa en hel person med liksom, vad har han i, vi ser det aldrig, men vad har han i ryggsäcken, i fickan. I liksom. Det är kul att experimentera med det där för att hitta, för det är ju kanske inget, alltså jag tänker att det i slutändan kommer synas. För tittaren, men att det liksom hjälper mig i mitt just det här att gå in i det, så att säga.
Mm. Du är ju inte dansk i filmen, antar jag. Men nej. Vad hade souschefen där för, vad hade han i fickorna?
Nej, men han var ju väldigt mat, men han var ju också, nu blir det nästan lite spoilers här, men han hade väl, han hade cigg, bland annat. Okay. Mm. Ciggarna, för att han rökte.
Du får ofta röka på film.
Ja, ja. Absolut. Mm. Men det har jag, det kan jag.
Ja, okej.
Okay. Det är skönt. Ja. Ja, nej, men det blir det. Det är ju, jag tycker faktiskt att det också är väldigt nice. Alltså jag tycker det är en så otroligt skön grej att ha, liksom, ha någonting att göra. Man vill ju, alltså, man vill nästan alltid, tycker jag, jag övar faktiskt väldigt mycket på att inte hänga upp mig på att göra någonting. Alltså jag försöker liksom så att det räcker att stå rakt upp och ner. Liksom. Jag jobbar, för att man vill ju, alla skådespelare vill liksom, man vill gärna hålla i någonting. Man vill liksom ha någonting att göra samtidigt som man ska göra en scen. Därför att det är, ja, jag vet egentligen inte varför.
Men... Ja, men det, ja, det är väl för att man tänker sig att det är så livet är.
Ja, att man gör saker, ja.
Alltså särskilt då om du, nu har du filmat otroligt mycket i köksmiljö, men där händer ju alltid någonting,
ja,
för händerna.
Ja. Ja, men så är det ju. Och det är ju väldigt, det är kanske väldigt naturligt liksom. Men jag försöker att så här, skala bort, har jag liksom märkt nu. Mm. Nu när jag filmar nu så är jag så här, jag behöver inte. För att jag tycker att det är lite... Jag tycker också att man kan nästan också så här, i och med att man själv gör det, så kan man också, kan jag tycka att man ser att så här, det där är liksom, det där äpplet, är det verkligen, är det nödvändigt? Jag vet inte riktigt.
Ja, jag fattar.
Att det känns som att han har tagit den där för att, ja,
mm.
ett val som skådespelarna har gjort.
Så Sig hade han i fickan?
Mm.
Hade han fler grejer?
Ja, man hade Sig, han hade nog lite kokain också, tror jag. Mm.
Okay.
Det fick han alltid med sig. Och det blir ett litet triangeldrama, så han är också, han hade säkert någon, en bild på hans, den som han älskade. Liksom.
Jag förstår.
Mm. Mm.
Har du blivit bra på att röka på film för att du har rökt mycket på film eller för att du har rökt?
Nej, jag har rökt. Okay. Jag har rökt i 5 år. Det här skulle låta som att jag pratar om något helt annat. Nej, men jag rökte cigg i 5 år. Jag började när jag var 18. Det är ju så jävla dumt. Man har liksom klarat av allting. Men då var det faktiskt en sån här grej. Gjorde en liksom kortfilm med en av mina närmsta vänner nu. Men, och vi blev det då. Men jag var ju så här, jag tyckte hans manus var liksom så otroligt bra. Och jag var helt uppslukad av det. Och av det här som vi pratar om, att man ska gå in och bli karaktären. Och så hade jag liksom så här, mamma rökte så jag var väldigt så anti. Men så var jag 18 så jag kunde köpa min egna cigg. Och så var det någon gång efter att vi hade liksom repat, han och jag, så gick vi förbi något så här. Och jag köpte Prince Menthol. Köpte jag. Och han var så här, men du röker ju inte. Och jag bara, jo men jag måste ju lära mig. Jag måste ju lära mig hur man röker liksom. Och så var det ju det, för i början av filmen, det var en sån här coming of age-grej. där han i början drog mumloss och hostade och var sämst. Och sen så i slutet var det en liten sekvens där han skulle vara bra på att röka. Mm. Men jag rökte i 2 paket om dagen den sommaren. Jag blev helt och hooked direkt på ett säkert jättekonstigt sätt. Att man har hört att folk liksom, men jag var helt, jag blev direkt och bara... Så där, och sen rökte jag 5 år. Ja. Sen slutade jag och började snusa istället.
Ja, det är svårt att sluta röka du.
Ja, men har du?
Ja. 20, jag tror jag kollade upp det nu rätt nyligen. Jag tror det var 2016 som jag rökte min sista cigg.
Men jag tyckte det var ganska lätt att sluta röka och börja snusa.
Ja, okay,
det gick.
Ja, vad skönt.
Tyckte inte du det?
Ja, varje gång så tycker jag att det är vidrigt svårt. Men men det går.
Mm.
Ja. Men det ska vi inte prata om. Däremot så ska vi prata om vad vi klarar med hur du närmar dig en roll.
Vi drog in på sig där. Jo, men
men sätter den sig i kroppen på dig liksom? Går du annorlunda som alltså när du gör dansk kock mot svensk kock så att säga?
Ja, nej men absolut att man alltså jag ofta tror att ingång sen så är det också jag tycker också mycket kommer fram för kostymen. Tycker jag. Det gör mycket med hur jag rör mig. Så att mycket, jag tror inte att jag börjar med hur han rör sig, utan det är när kostymen kommer på plats, alltså när det börjar komma på plats och när man provar kostym så går jag liksom och känner. Det är som att i det sitter mycket tycker jag i kläderna beroende på hur liksom, för det gör ju också någonting med kläder. Om någonting sitter åt så gör ju det någonting med hållningen och med hela liksom, tänker jag hur man går. Och skor är ju så här stora klumpiga skor, då går man ju helt annorlunda än om man har på nätta liksom sneakers typ. Så att jag tycker just rörelsegrejen kommer tycker jag ofta ifrån beroende på kostym.
Mm. Känner du dig dålig ibland när du filmar?
Sällan. Det här, nu blir det lite kaxigt där, men ja, sällan.
Mm.
Men det har ju absolut gud, det har ju verkligen hänt. Alltså det är, nu blir det som att jag bara men för att faktiskt reflektera lite kring det att just så här, att jag är inte så nervös och inte så nervös och osäker som jag kanske är på i början av en repperiod på teatern i och med att det kom så mycket senare i mitt liv, men jag har alltid hållit på med liksom kamera så det har liksom alltid funnits där.
Mm.
Men jag har absolut haft dagar när man liksom bara shit vad dåligt gick. Och sen så kan man känna något annat. Shit, den där scenen flög verkligen. Och så tittar man sen och bara tycker att den scenen som flög var usel. Mm. Och så tycker man att den som man hade jättejobbigt med blev jättefin. Så okay. Där får man också bara försöka lära sig att skaka av sig. För att man har ingen, jag har i alla fall ingen liksom, jag ser inte utifrån. Man är ju i det. Så att jag vet inte hur det blir med alla nivåer och nyanser och hur det klipps och sådär.
Är det bara liksom, kommer det bara utifrån huruvida du känner att du satte det? Alltså måste du ha en regissörs bekräftelse för att känna det liksom?
Nej, alltså det har ju varit en så här, och det har varit en grej just att så här, gå från barnskådis ju, såklart, som är svårt. För att när man är liten så är det man ju totalt man är ju liksom, de gullar ju med en så att man. Och varenda tagning, fast man är usel, så säger de att man är jättebra. Och den bekräftelsen, uppmärksamheten är ju, blir ju svår att hantera när den försvinner sen. När man blir vuxen, för det vore ju galet om man skulle bete sig så mot barn. Eller mot vuxna, som man gör mot barn, skådespelare. Så den är svår, och den i början hade jag problem med att hantera. Att det är den avsaknaden av den. För då vart är min kompass? Och det är precis som du pratar om att då hittade jag väl snarare, då var jag tvungen att leta i mig. När känner jag att jag är trovärdig, närvarande och bra. Liksom. Det, att man måste hitta den kompassen. Att, för annars blir man, det blir för skört ju, om man ska gå och bara. För ibland kan det också vara att en scen, det kan ju vara att en regissör tycker att man gjorde någonting jättefint. Men jag har liksom inte hunnit. Hinner inte liksom så här, gud vad bra det var liksom. Utan för det är så mycket som händer och bara, bra Charlie, vi går vidare. Och då är jag så här, jaha, nej fan, det var inget bra. Men det kanske var hennes favoritscen liksom.
Ja, jag fattar. Jag har förstått det som att du är en ganska utpräglad tävlingsmänniska. Hur märks det i ditt jobb?
Inte så mycket i mitt jobb.
Nej,
faktiskt. Det är väl där det inte märks. Skulle jag säga. Nej, men jag är ju inte så, alltså det blir lite så där jag är en väldigt dålig vinnare, men en bra förlorare.
Okay.
Jag är så här, och om allt, jag är en paragrafryttare, så har allting gått rätt till, då är det verkligen grattis, du var bäst. Men vinner jag så gör jag en massa äckliga målgester och sådär. Men det är framförallt i quiz. Jag quizar mycket och så här, gör quiz. Och det är väl därför kanske också jag, det är ofta jag som gör quizen, för att jag ska inte vara med och tävla och äckla mig. Men nej, men jag, nej, inte så mycket mitt jobb.
Nej.
Utan där, för det är också, det tror jag man måste, för det är, jag tror det kommer bli outhärdigt liksom annars. Men när man var ung så var det ju, nej, men för då var det ju, det var ju också det som egentligen kanske liksom startade att jag slutade. Alltså att jag tog en paus, var ju att så här, de andra kidsen hade ju massa så här teaterbakgrund och de fick göra, eller så här, de hade någon connection eller någonting, och de liksom, jag visste inte vad det var, och det var väl egentligen det, så här, och de var så duktiga, tyckte jag, och jag var så här, nej, men jag kan inte tävla mot det där liksom. Och just det här tävlingsgrejen, att man tävlar mot varandra, var ju aktuellt då, eller så där, att jag såg det. Men sen så, ja, men det är outhärdligt om man ska liksom, man måste, vi är ju kollegor, det är, man mår nog så dåligt om man ska liksom inte glädjas med liksom när det går bra för folk, och när det är för, det är också för, nej, men det är för man måste jobba bort det, tror jag, om man har en sån riktig tävling. Sen kan man ju vara så där superfokuserad och målinriktad och liksom så här tävla mot sig själv. Det kan man ju få göra, tycker jag, om man vill. Men just det att vi liksom mot varandra, för det gör man ju. Man tävlar ju om roller och liksom roller och priser och liksom sånt där. Det gör man ju. Men alltså eftersom det är en sån bransch, så måste man ju nog försöka överallt annars kanske se på sig just som ett lag. Mm. Vi jobbar ju ihop för att,
jo, göra men bra grejer. I vissa fall så är det ju, så får ju Bill Skarsgård en större roll än du.
Absolut.
Så att säga.
Mm.
Och det kan, vadå, är du så storsint så att du går fram och skakar hans hand och säger grattis för att du fick rollen, så att säga?
Om vi skulle tävla mot om en roll?
Ja, precis.
Ja. Nej, men då blir man väl så här, initialt så blir man ju såhär, fan, det här så hade jag kunnat göra på ett roligt sätt som inte han hade kunnat, tänker man ju såklart. Så stor, men absolut ska, alltså, det är just det här också, man tänker ju, jag blir också mycket mer såhär, man tänker såhär, vad kan jag göra, alltså vad skulle jag kunna göra av det här, och då blir man också väldigt såhär, då kan man får ju en stor förståelse, tycker jag också, som är såhär, ja, men han kan ju inte, alltså jag kan inte göra det som han gör.
Mm.
Och det är liksom,
var så där lång.
Ja, men precis. Ja. Var så där lång, var så där bra engelska, bra, ja, men liksom.
Mm.
Finns mycket som man kan göra som inte jag kan göra. Men det är klart att man ser ju på det, tänker, fan vad kul att det där hade man velat göra. Men jag har faktiskt blivit ganska bra på att acceptera det.
Mm.
Och att det är ju kul. Det är kul.
Att det går bra för honom.
Det är kul att det går bra för honom. Ja, men det är det ju.
Ja. Kanske inte är lämpligt att ställa frågan, men vem är det som tar dina roller annars? Det är ju knappast han, tänker jag. Eller?
Nej, men jag tänkte på det här om dagen. Och vem är det som liksom, när jag var yngre så var det mycket Stasse Solis, som är en vän också, som jag tycker är, eller han har blivit det nu liksom, eller senare. Jag tycker han är en jättebra skådis. Men jag kommer ihåg att liksom, men han är också ett par år äldre, så då var ju mycket, då kunde man alltid också så här, men han är äldre.
Mm.
De sa det till en, jag själv kunde liksom trösta mig med att han är äldre. Men sen har det varit lite olika, tror jag, genom åren.
Mm. Den där jävla Gustav Lind.
Gustav Lind. Ja, men Gustav gör ju mycket.
Uh-huh.
Och sådär. Men det är, Gustav är ju verkligen en sån som jag liksom, han är så fin och som jag verkligen tänker att jag kan inte göra det han gör liksom. Mm. Det är ju en väldigt enkel liksom, tycker jag.
Vad är det alltså, han gör som du inte kan?
Nej, men han är ju, men det tycker jag att, alltså han är ju ett par år yngre.
Mm.
Men jag tycker han har liksom en annan typ av energi, tror jag. Mm. Alltså grundenergi. Mm. Liksom. Det, jag kan inte göra det han gör. Och jag tror inte han heller kan göra det jag gör.
Hur skulle du beskriva din energi då?
Den är väl inkännande kanske. Lite sådär utforskande. Och men ganska varm tror jag. Hoppas jag att jag uppfattar som.
Fint. Mm. En bra fråga tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Helvete.
Hur tror du att du, din energi?
Jag tror att den är... Jag tror att det finns ganska många aspekter av det. Här tror jag att folk... alltså, nu är det ju... Jag har ju ganska bra koll på min DM-korg.
Mm.
Och det är ju inte som att jag får jättemycket förslag från damer eller så.
Som,
men jag tänker att om jag hade fått det så tror jag att jag hade fått det för att jag verkar vara en så bra lyssnare. Och det är ju lite för att jag jobbar med det som jag är det. Jag tror min tjej har en helt annan beskrivning. Jag tror att hon tycker att jag är ganska självupptagen till exempel. Vilket stämmer, så är det. Jag är ju grottar otroligt mycket i min egen navel. Men annars så tror jag att nyfikenhet är väl liksom... Så jag har en ganska osäker energi men nyfiken. Och det kan ju, det låter kanske negativt, men jag tänker att det kan lika gärna väl vara därför som jag tycker det är viktigt att folk ska må bra eller tycka om mig eller så.
Exakt.
Ja, ungefär så. Var det svar på din fråga?
Ja, det var det verkligen. Och lite liknande, tänker jag.
Ja.
Jag har nog också lite osäker energi.
Jo, men ja. Fast samtidigt så är den ju... Ja, men som återigen liksom... Katrin Sundbergs kärleksförklaring till dig. Den är ju liksom att du är så... Du känns genuint välmenande, tycker jag. Alltså som god människa.
Det var ju väldigt fint sagt.
Ja. Jo, men det...
Vem fan är det? Men ja. Nej, men kanske, ja.
Du, nu fick du nämna det här med quizet och quizen och fotbollen. Men, och du har ju uppenbarligen ett väldigt stort fotbollsintresse som du har varit vänlig nog att hålla borta från den här intervjun hittills.
Ja, du är AIK.
Nej, jag är inte så intresserad av fotboll bara.
Men hur fattar jag? Nu kommer det komma, nu är det en beef här.
Nej, inte alls. Jag höll ett tag på Djurgården för att jag kände någon som spelade där. Men nu har de lagt av som jag kände.
Jag känner faktiskt också en som spelade där, men jag är ändå på Bayern faktiskt.
Ja, jag fattar. Jonas Olsson.
Karim.
Jag fattar. Ja, men vad har mått sämst då, pandemin? Är det kulturen eller fotbollen?
Uff, bra fråga. Nu läste jag någon sån, just jag är i Bayern och Hammarby hade haft medlemsmöte. Jag tyckte de fått massa pengar. Bayern lät det som, alltså i det statliga stöd så där. Men det är ju mycket, det är ju närmare 30 000 liksom varje match som de helt plötsligt som försvinner och så där.
Alltså 30 000 människor eller 30 000 spänn?
30 000 människor.
Ja, just det.
Eller ja, 22, 25, 26. Vad vi nu hade där. Nej, men jag tror väl, fan, jag har ingen aning, för jag har ingen insikt i liksom den fotbolls, men där har ju liksom tv-intäkterna är kvar, tänker jag. Mycket olika lösningar har det funnits där. Här är det ju liksom i kultur, framförallt så scen, det är ju liksom scenarbetare som är, ja, byter jobb. De måste hitta något annat att göra liksom. Och ja, men folk som jobbar bakom, och framförallt då i sådana ljudtekniker, alltså allt som har med på livescen. De flesta, många kan ju ändå, alltså det filmas ju ändå faktiskt. Om än mindre, men det filmas. Det görs ju produktioner. Eller jag vet inte om det filmas så mycket mindre. Jag tycker att det är alla filmar. Så att det produceras ju utifrån det. Men det är ju scen, live showerna som liksom är, som jag tror har mått kanske allra sämst.
Och du, var det, för du, som du sa nu, du började med teater ganska sent. Var det liksom en tanke om att du så här, var det för att du ville till scenen eller var det för att du skulle utvecklas som skådespelare?
För att jag ville till scenen.
Ja.
Det var väl också något så här, för jag gick faktiskt på vår teater när jag var liten och var liksom super blyg och så där, men jag har ju alltid fascinerats av det, och som jag berättar också om musikal och allt sånt där. Jag har alltid varit en sån. Men ingången har varit så svår, och sökte scenskolan en gång och åkte käpprätt ut i första med all rätt. Och super dålig. Men
ja, men du, ja.
Ja, Nej, men det var inte bra helt enkelt. Men sen så sen kom ju Vårtiden nu direkt efter. Så har jag gjort det i så många år nu. Så att, ja, det blev det. Och sen, men den ingången som kom i att det var att jag först började göra... Nej, men jag gjorde faktiskt också... Men när jag var 18-19 så gjorde jag en massa amatör liksom, teater. Och det var ju... Och där fick man ju lära sig mycket. Där kom den första regissören som jag jobbade med som jag... Där fick man ju börja med det här liksom, att jag är så otroligt van vid det lilla uttrycket liksom, som är film. Och att säga saker med en blick eller med liksom, så. Och han var ju verkligen så där, det här går inte. Så vi jobbade ju stenhårt med att ta ut uttrycket och så här. Och till en början så var jag mycket så där, då började jag göra något helt annat än vad jag gör på film och tv. Som var fel liksom så. Men det var bra att jag testade det liksom, att det ska komma utifrån liksom. För mig måste det fortfarande komma... Det måste komma inifrån liksom, på något sätt. Och sen får du bara uttrycket ta sig större. Men det kan man göra. Alltså så.
Höja volymen på
ja, något sätt. Höja volym, höja angelägenhetsgraden, höja liksom allt. Eller ja, angelägenhetsgraden kan fortfarande vara hög på... Den ska också vara hög på film och tv. Men att man höjer hela, ja, hela uttrycket egentligen. Men att det liksom kommer från samma plats. Och det hittade jag väl lite senare när jag gjorde en annan pjäs som också amatörteater. Men sen så... Nej, men det är verkligen att jag sökte mig till det. Och sen har ju jag ju, och så hörde de av sig från Playhouse om det här Instant till en början. Och sen har jag varit där nu 2 gånger, gjort 2 olika pjäser och så har jag gjort 2 Instant. Sen har jag välgörenhetsteater.
Mm.
Och det är en väldigt, ja, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om den teatern. Jag tycker väldigt mycket om den, det är också det här, det passar mig, det här intima, den är en liten salong, det är också... Härligt. Alltså jag har ju läst liksom massa, allra första pjäsen jag gjorde som jag pratade om alldeles nyss var ju den här Inför lyckta dörrar av Sartre, och det är kanske inte det. Den är lite tung att börja med liksom. På Playa så gör vi mycket härligt. De tar ju nyöversatta grejer. Alltså väldigt tätt inpå. Alltså nyskriven dramatik från USA och från England och översätter den väldigt fort. Och det är modernt och härligt, och det tycker jag, det passar mig också. Shakespeare och läsa på vers skulle jag säkert klara av, men jag vet inte om jag skulle tycka att det var så roligt faktiskt.
Nej, men det där är ju svårt tycker jag. Men jag har ju haft många så här dramatens skådis så här, och just liksom, ja, men så här, diskussionen huruvida vi behöver se Medea en gång till, så att säga. Och tydligen behöver vi det.
Ja, men det tror jag vi behöver.
Ja,
men jag
ja.
Behöver inte vara med i den.
Nej, jag fattar. Men du, för att liksom på något sätt summera och blicka framåt, vad vill du göra med resten av din tid?
Åh, herregud. Nej, men jag vill ju... jag vill göra massa roliga grejer. Jag vill ha barn.
Mm.
Ja, har alltid velat. Eller sen var 12. Så det är barn, familj. Jag vill... alltså just nu är man ju också... Sitter här i ett grått pandemi liksom. Just nu vill jag festa.
Mm.
Det vill jag göra nu. Jag vill ju liksom, såklart. Det är också så, för det vill ju alla. Man vill ju sitta i solen och dricka bärs och gå på konsert och på teater och på bio. Ja, men man vill göra allt det där som inte... Det var väldigt kortsiktigt. Men jag vill ha barn. Jag vill fortsätta göra roliga roller, bra roller. Jag vill bredda mig. Jag vill göra musikal. Mm. Jag vill i förlängningen regissera. Men det är ju liksom en grej som tycker man ska ha liksom... Det måste vara något som jag förstår, och man måste ha liksom respekt. Alltså jag skulle behöva någon, tror jag, lite upplärning, om man ska säga det.
Men har du skrivit något?
Jag har skrivit lite grann, men det är väldigt... Jag skriver framförallt en pjäs som jag är på att skriva på. Som har varit sån här go-to-projekt som jag liksom har landat i emellan ofta. Sådär.
Mm.
Som aldrig blir helt bra. Men det är nog inte min... Alltså jag tycker... Jag skriver okej, tror jag. Liksom. Men det är bara det att det måste också finnas något. Ska man skriva någonting som ska göras, så ska det ju finnas en... Liksom, vad vill jag berätta? Det måste ju finnas någonting som jag vill berätta. Och varför ska just jag berätta det? Och det har jag väl inte hittat än.
Nej.
Men jag tänker, när man hittar det, så då kommer jag nog jobba hårt för att det ska bli av. Kanske. Mm.
Det känns som det finns tid.
Det är det. Nu ja.
Ja, det är ju 29 om 2 veckor, ja, eller vad det är.
Bra.
3.
Shit, nu fick jag. Ja, 29 snart.
Mm. Ja.
Ja.
Charlie, frågar du inte fått förut?
Mm.
Vad tror du om det?
Det tycker jag är roligt.
Nu har jag ju faktiskt ställt åtminstone 2 som du inte hade fått förut redan.
Minst.
Ja, kanske 7. Mm. Vilket är ditt bästa dansband?
Det här, men 100% blackjack.
Ja.
Ja, det var en lätt svar.
Ja. Den är ju otrolig.
Ja.
Vad heter den egentligen? Den heter något annat.
Inget stoppar oss nu heter den.
Vilken, ja, vilken låt?
Ja, den är dunder. Och den sista dansen.
Jaha.
Den är, det är ju, den, det är, den spelar de ju när det är sista dansen.
Ja.
Och den är väldigt fin.
Ja, det har jag
ballad.
Får kolla upp. Mm. Du måste byta röst med någon. Vem blir det? Vet du vem, apropå din energi, vet du vem jag tycker du påminner lite om? Mm. Du skulle kunna spela hans son utan problem. Shanti Roney.
Ja, men vilken, ja, det var en ära. Och det var ju rösten. Var ju det jag skulle säga är känt till 100%.
Är det så?
Ja, men det är ju Sveriges bästa röst.
Men vilken...
Han, man får ju liksom... Ja, nej, men känt är ju toppen. Det var väldigt fint sagt. Han är en väldigt stor... han är en stor förebild.
Hur bra är du på Mario Kart?
Ja, det är bra.
Okej.
Okay. Hyfsad.
Mm. Är det någonting du ägnar åt?
Ja, det har hänt.
Okej.
Okay. Inte nu för tiden. Men jag spelar mycket tv-spel. Men jag spelar inte... Det är Mario Kart just nu.
Vad spelar du nu då?
Alltså jag spelar faktiskt väldigt mycket Fortnite.
Ja.
Mm. Vilket är sjukt. Men min jag har en kompis i Borås. Och det är liksom vårt sätt att umgås. Och vi har hållit på med det här så länge nu. Så att det är också så här, vi kan inte byta spel nu. Nu har man äntligen blivit hyfsad. Mm. Och vinner ganska ofta. Så att då är man så här, det blir det här. Det är vi och kidsen.
Vad har du för killrekord?
Ja, men vi pratade om det faktiskt häromdagen. Jag har väl ändå fått 15-16 i en match.
Mm. Ja. Mm. Min bonusson Salvador hävdar att han har fått 21.
Ja, det är mycket möjligt. Du är tveksam. Nej, men det är absolut. Det är, men också då, alltså, nej, hur gammal är Salvador då?
Han är 9.
Ja, men de är bättre. Mm. Alltså, de är ju det. Det är ju fan, de är bättre än vad jag är.
Salvador, jag skojar. Mm. Det är klart att du har fått 21. måste man tvätta håret när man duschar?
Nej, det måste man ju egentligen. Men jo, jag tycker ju det. Eller jag kan inte göra det utan.
Nej, jag tycker också att det känns naturvidrigt på något sätt.
Ja, jag tycker det är skitkonstigt. Kommer man ut där så är det liksom, nej. Jag tvättar alltid året när jag duschar.
Mm. Mm. Vad kännetecknar en riktigt bra baguette?
Nej, men luftigt inre, krispigt yttre. Ja. Nej, men det är väl...
Ja, där satt den.
Ja, där satt den.
Som du.
Ja, exakt. Precis.
Med det tackar jag för idag om du inte har något att tillägga.
Nej, tack så mycket.
Mm.
Kul att vara här.
Charlie Gustafsson, och har du av oklar anledning missat vår tid nu, kan du se sista säsongen fram till och med 28 februari på SVT Play. Men kanske ännu starkare är Charlie Gustafsson i Uppvärvning, och var du hittar den lilla filmen, det får du lista ut själv så att du inte tröttnar på att jag berättar det. Med det tackar vi för idag, och med vi menar jag givetvis Camilla Fågelborg, Acast, och så jag som heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!